Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Så som sagt, så är det ett ganska specifikt problem. Det handlar inte om att vi har skjutningar överallt och bland alla möjliga olika förövare och offer, utan det handlar till väldigt stor del om unga män. Och bland unga män så ser det illa ut i Sverige.
Vi vet att det skjuts en del i utsatta områden och vi vet att unga män är överrepresenterade både som offer och gärningsmän. Vi vet också att antalet skjutningar ökat i Sverige, precis som antalet sprängningar. Men det är också allt vi vet. När jag försökte läsa på om hur grova brott i utsatta områden och hur de påverkas och de uppkommer och så vidare, så förvånades jag av hur mycket vi inte vet, trots att det pratas om vikten av att motverka kriminalitet både här och där. I rapport efter rapport så framgår det att orsakssambanden är oklara, att fakta saknas eller att de utvärderingar som görs av vad som faktiskt funkar, vilka insatser som är effektiva, ja, det är också ganska knapphändigt. Den här bilden bekräftas av Manne Jerell. Han forskar vid institutionen för kriminologi som är en del av fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. Jag bjöd in honom till podden för att hjälpa mig förstå något om hur man förebygger brott, men det jag fick var olika varianter av "jag vet inte". Och det kan vara nog så upplysande som du kommer att få höra. Det kan ju tyckas som en paradox, men är det något jag lärt mig under åren på vad vi vet, så är det hur befriande det kan vara att i en storm av tvärsäkra åsikter höra någon som tydligt berättar att vi faktiskt inte vet allt. Bland det vi pratar om är hur stora riskgrupperna är, hur rekryteringen ser ut, varför det är ett problem att de kriminella nätverken inte är organiserade. Och så pratar vi om händelserna på 70-talet som fortfarande bidrar till förklaringar till varför utsatta områden är just utsatta. Dessutom ger Jerell svar på vad han tror skulle få effekt, och det är något annat än fler poliser på gatorna som man ofta hör om på Twitter. Vi pratar ju en del om utsatta områden, som kort förklaring på plats innan vi börjar. Det är alltså ett begrepp som polisen använder sedan 2015 för att beskriva förorter med låg socioekonomisk status och oproportionerligt hög kriminalitet. De här områdena, de delas upp i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Totalt var dessa områden 60 stycken i juni 2019, varav 28 så att säga var enbart utsatta. 2017 så bodde det 566 000 personer, eller 5% av Sveriges befolkning, i något av dessa områden. Och 200 000 personer, eller 2% av befolkningen, i dessa särskilt utsatta områden. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Med detta sagt, nu är det dags för Manne Jerell.
En aspekt är de här stora volymerna av barn i utsatta områden som riskerar att dras in i kriminalitet. Och att det finns faktiskt massa statistik över det. Så om vi börjar där, och kanske som, hur ser den statistiken ut och vem använder den idag?
Det är statistik som samlas in av polismyndigheten, där man i deras analys eller förståelse av utsatta områden så samlar man in det som, man kan säga, ett mått på hur stora riskgrupperna är i varje årgång. Så försöker man då fånga upp det, och då kollar man på helt enkelt hur många i det här området är det som inte klarar av grundskolan med fullständiga betyg.
Vad händer med de barnen så att säga, statistiskt sett? Hur ser deras chanser ut?
Ja, alltså, här ska man ju vara noggrann med att poängtera att de flesta av de här kommer klaras alldeles utmärkt. Men i våra utsatta områden så är det ganska stora volymer. Och de är en riskgrupp. En del av dem kommer inte klara sig bra. En del kommer dras in i kriminalitet, missbruk eller andra typer av problem. Och därmed så bidrar de också till att fylla på underifrån i de här kriminella nätverken.
Varför hör vi inte mer om det? När jag har läst på grejer som du har skrivit, då är det som plötsligt att slå mig hur den här stora påfyllningen är på något sätt mycket odiskuterad.
Ja, alltså jag tycker den är ju diskuterad i viss mån, men jag tycker vi behöver ha ett större fokus på den gruppen. För just de här stora volymerna med barn som har svåra livsförhållanden, de gör att det blir väldigt svårt att vända utvecklingen. I princip alla våra utsatta områden handlar om åtminstone några tiotals barn varje år i den här situationen. Och en del av de större kan handla om över 100 barn om året som kommer ut. Som är i den här situationen där man är 15 år, man har inte klarat grundskolan, väldigt svårt att få ett jobb. Du kan inte läsa ett riktigt gymnasieprogram för du har inte riktiga grundskolebetyg. Men du känner ju de där killarna som står där borta och säljer knark i gathörnet. Du har ju växt upp i samma område som dem. Och det är då en lätt väg att dras in i den där kriminaliteten. Och när det är inte bara en eller två utan tiotals, tjugotals eller till och med 100 som kommer varje år, så är det såklart att det blir svårt att vända utvecklingen. En del av det hela tiden kommer sugas in i det här och fylla på underifrån.
Är det regelrätt rekrytering vi pratar om, eller hur går den rekryteringen till? Är det att de frågar, ska du hänga på, eller är det att de söker sig till?
Det varierar ju dels, och dels är vi inte säkra heller, men mycket tyder på att det till stor del handlar om att man bara glider in i det. Man bor ju i samma område, man känner ju varandra, man har växt upp tillsammans, man kanske är släkt med någon av de där i det kriminella nätverket. Då blir det lätt hänt att man bara hänger lite med dem, kanske bär någonting åt dem, och så sugs man in sakta men säkert utan att det egentligen behöver vara någon regelrätt rekrytering, utan det bara blir så.
Hur mycket skjuts det egentligen i de utsatta områdena i Sverige? Och finns det substans bakom de stora svarta rubriker som vi ser i medier ibland?
Ja, det finns det absolut. Beroende på hur man räknar så kan man säga att om man räknar lite frikostigt så är strax över hälften av skjutningarna har en koppling till de utsatta områdena. Räknar man mer exakt med hur många som faktiskt sker i de utsatta områdena så är det lite mindre. Men det handlar fortfarande om att man har åtminstone 5 gånger så höga nivåer som resten av Sverige har. Så det är en väldigt tydlig överrepresentation av skjutningar i just de utsatta områdena.
Och vem är det då som skjuter? Är det gängkriminella? Är det bara folk som är så att säga, inom situationstecken bara trigger happy?
Ja, det finns en viss variation här, men man kan ju säga att det är inte vem som helst som kan få tag på ett illegalt skjutvapen. Så de allra flesta som skjuter har åtminstone en koppling till de kriminella nätverken. Och många är en viktig del av de kriminella nätverken också. Så att till stor del handlar det om unga män som skjuter och blir skjutna. För det är ungefär samma grupp som blir skjutna också. Som är aktiva i de här kriminella nätverken som är löst organiserade och som ofta har sin bas i de utsatta områdena.
Så då ger det oss helt enkelt ledtrådar till också varför det skjuts. När vi vet vilka som skjuter.
Ja, vissa ledtrådar har vi där. Just de två tydligaste sakerna vi vet om skjutningar egentligen. Det är dels att det handlar om unga män som skjuter och blir skjutna. Och det är där vi har sett den stora ökningen också. Det är bland unga män det har ökat. Inte bland kvinnor och inte bland äldre män så mycket. Och också att det är just de här utsatta områdena. Och då får man ju som du säger en del ledtrådar kring hur vi kan förstå det här. Och till stor del har det nog att göra med framväxten av just de här löst organiserade kriminella nätverken i våra utsatta områden. Som eftersom att de är så löst organiserade inte riktigt har någon struktur eller tydlig ledning som kan bestämma. Utan många aktörer kan i nätverken välja att använda våld. Och våldet är också viktigt att använda de här nätverken. För det är ett av de bästa sätten du har att positionera dig i nätverken. Att bli någon i den kriminella världen. Om du är en 17-åring som är lite kriminell så ja, men det finns dussintals sådana. Men är du 17-åring som är lite kriminell och nyss har skjutit någon, ja, då är du helt plötsligt någon lite mer. Då får du en lite större position i nätverken. Och därför finns det incentiv. Det finns nästan inga anledningar till att inte skjuta. Risken att åka dit är låg. Det är ingen boss som bestämmer att du inte får göra det. Men vinsten i att skjuta någon är ganska hög. Och kombinera det med att du då också har de här unga männen som är ja, helt enkelt inte färdigutvecklade, inte har dålig impulskontroll och så vidare. Ja, då får man också en stor våldsamhet och rörlighet inom de kriminella nätverken. Och det är nog i alla fall en av förklaringarna till att vi har sett den här framväxten.
Det är jätteintressant med att prata om de lösa nätverken. För när vi tänker på grovt kriminella så antingen tänker man, jag menar, Hells Angels, kanske för att jag var uppvuxen i Skåne, men det var en ganska stor grej ett tag. Och bandid och så här liksom. Och där fanns det en tydlig ledning. Eller så tänker vi på liksom amerikanska maffiafilmer som ju också har en tydlig ledning. Det finns en Don Corleone någonstans som säger att nej, skit i det. Eller som gör upp det här liksom. Och då undrar man ju också varför vi har fler löst kriminella nu?
Ja, det är en jättebra fråga där vi inte heller har några jättetydliga svar. Men det hänger samman med de utsatta områden till att börja med kan man säga, men också med kan man säga, hur det har växt på sig över tid. Och man kan spåra delförklaringar av det här till globala förändringar och politiska beslut som fattades för jättelänge sedan. De flesta av våra utsatta områden är ju miljonprogramsområden. De byggdes under slutet på 60-talet och början på 70-talet när vi skulle bygga 1 miljon nya bostäder, vi skulle vara funktionella i uppbyggandet och så vidare. De byggde på ett speciellt sätt. Och det fanns ju poängen med det. Men de har också bidragit till att det är miljöer som till exempel är bilfria. Det gör att det är jobbigare för polisen att åka in och fånga folk där och jaga folk där och så vidare. Men dessutom så har vi sen att vi sen fick en ekonomisk kris, en global strukturomvandling. Som det ledde till att många industrier lade ner. I Malmö ledde det där till att man hade en kraftig ekonomisk nedgång när båtvarven och så vidare försvann. Och vi hade tusentals tomma lägenheter i början på 90-talet. Kanske till och med 10 000-tals. Och det sammanfaller i sin tur i tid med att vi har krig i Mellanöstern och på Balkan. Och stora flyktingströmmar som kommer in. Och var kommer de då? Jo, de kommer till de här tomma lägenheterna. Och då börjar vi bygga upp de här koncentrationerna av folk som har utsatta livsvillkor. Som har svårt och en del av dem var säkert också kriminella. Och när vi sen låter det fortgå under några årtionden så kommer nya generationer, de här ungdomarna som kommer underifrån, som inte klarar skolan, de fyller på. Och då har vi några som är lite äldre som har gjort dem vända på fängelset, börjar få lite mer erfarenhet. Och sen fortsätter det byggas på sådär, så vi får nya generationer underifrån som bygger på. Och till slut får vi då den här framväxten av den här löst organiserade som till stor del handlar om att man delar uppväxt. Man har bott i samma område, man har mycket gemensamt därifrån. Men det är inte egentligen någon tydlig organisation eller sådär. Utan det är mer ett gäng kriminella som i olika konstellationer begår brott tillsammans eller ibland i konflikt med varandra.
Just det. Ja, det är intressant med hur du liksom syr ihop allting här. Med, ta till exempel då Rosengård som ett område just med varvsindustrin som krisar och arbetslösheten skjuter upp. Och det blir en segregerad struktur med barn som klarar sig dåligt. Då. Men samtidigt så är det ju som du också påpekat många gånger det här med att de flesta klarar sig ju trots allt. De flesta tar sig ju trots allt ur det där eller blir inte kriminella, utan det är ju en del av de här och det är de som fylls på där.
Ja.
Alltså om vi tar en stadsdel som Rosengård, vet vi ungefär hur många det är som inte klarar grundskolan ett år?
Ja, det vet vi. Nu har jag inte de senaste siffrorna, men när vi gjorde den första genomgången med den här statistiken så var det i Rosengård 109 om året som inte klarade grundskolan. Nu har det blivit lite bättre. Jag vet inte exakt vad siffran ligger på nu, men det är fortfarande ganska stora volymer det handlar om. Och som du säger, de flesta av de här kommer klara sig ganska bra. Och det är också en av de här viktiga paradoxerna i den kriminologiska forskningen. Den som har utsatta livsvillkor, som är fattig och så vidare, löper mycket större risk att bli kriminell och dras in i organiserad brottslighet. Men de allra flesta av de som lever i utsatta livsvillkor och är fattiga kommer inte att dras in i kriminalitet eller organiserad brottslighet. Och det är en sån här viktig paradox som gör att också den politiska debatten ibland så tenderar den ena sidan fokuserar på det ena faktumet. Många av de fattiga dras in i kriminalitet. Den andra fokuserar på den andra. Men de flesta gör ju inte det. Men jag tror att det är viktigt att tänka på båda sakerna. Båda de tankarna är i huvudet samtidigt.
Finns det några liknande områden där det är då en majoritet som har varit som svenskar i mycket längre tid än de här? Kan man ta bort då de som är invandrare och se att vi ser samma mönster i utanförskapsområden som domineras av svenskar? Eller är det kanske en paradox? Det finns inte sådana.
Det finns säkert en del som eller åt det hållet, men tyvärr ett ganska starkt mönster att fattigdomen sammanfaller väldigt mycket med den utländska bakgrunden när det gäller bostadsområden. Vi har alltså en ekonomisk och en etnisk segregation, men de sammanfaller väldigt mycket. I Malmö har vi kartlagt det där per bostadsområde och visar att det är ett i princip helt linjärt samband. I praktiken så är det så att desto fattigare ett område blir, desto mer invandrare eller folk med utländsk bakgrund har också, desto rikare blir, desto färre. Och det är väldigt tydligt att det följer en linje så där liksom. I Stockholm och andra städer kan det se lite annorlunda ut, men generellt så ser det ungefär ut så. Att den etniska och den ekonomiska segregationen sammanfaller till väldigt stor del.
Och skjuts det olika mycket i olika delar av landet?
Ja, absolut. Vi har väldigt stora skillnader mellan olika delar av landet. Där framförallt Skåne och Malmö har legat väldigt högt länge. Nu har det blivit bättre där och nu är det istället värst i Stockholm. Lite tidigare, för sådär 8-10 år sedan, så var Göteborg snäppet värre än Malmö, men där blev det bättre sen. Så det går lite grann i vågor, upp och ner. Men generellt kan man säga att det till stor del handlar om storstadsregionerna, även om det förekommer överallt i Sverige, även i mindre orter och i Norrland.
Så att det som påverkar, kan man då ana att det har att göra med den här sociala kontrollen? I vissa perioder så bestäms det liksom informellt i den här gruppen att okej, nu skjuter vi inte lika mycket, och sen så ändras det, så börjar någon skjuta igen och ska spela Allan.
Delvis kan det ha med sånt att göra, men också helt enkelt på när konflikter bryter ut. När det är en allvarlig konflikt inom eller mellan de kriminella nätverken, ja, då händer det mycket, då skjuts det mycket. Så kanske om konflikten dör ut, kanske för att den ena sidan har försvunnit, eller för att man kommer överens. Man kanske gör ett avtal om att nej, men nu är vi färdiga med det här. Och då kan det bli lugnare ett tag, och sen blir det värre igen. Så delvis är det den typen av konfliktmekanismer som förklarar när det går upp och ner på olika delar. Men delvis har det också att göra med till exempel polisens arbete och andra myndighetsarbete, vad man lyckas göra för att förebygga eller motverka det hela.
Hur är det att man forskar i de här sammanhangen? Är du ute då med det lilla anteckningsblocket och ställer frågor till folk? Hur har ni det? Alltså, hur går den till? Eller sitter du och crunchar i Excel?
Jag sitter mest med siffror nu med det. Förut gjorde jag mycket intervjuer, nu gör jag inte det så mycket. Men informellt däremot så träffar jag mycket folk som jobbar eller bor i utsatta områden när jag är där på möten eller observationer eller så vidare. Så att det är en hel del samtal, som kan säga, anekdotisk information som jag får in också. Men de allra flesta av mina studier numera, det handlar om siffror och statistik.
Ja, och det är ju de stora mönstren man vill hitta i det här sammanhanget. För jag kan tänka mig att du ju inte vill hamna det där med killgissningar på det sättet. De har vi ju tillräckligt av kanske just på detta område.
Ja, men sen ska man också betona att de här anekdoterna eller berättelserna, de kan vara väldigt viktiga för att få en djupare förståelse för hur saker och ting hänger samman eller hur det upplevs och så vidare. Så man behöver kombinera det. Statistik och samband och sådana saker är viktigt. Men för att förstå hur de yttrar sig eller hur de förstås eller hur olika exempel på hur det kan se ut, så behöver man också få de här anekdoterna, berättelserna och förståelsen från folk som bor och verkar i områdena. Så jag tror det är viktigt att kombinera båda angreppssätten för att få en så djup förståelse som möjligt.
Att skjuta sprängningar med vapen kan man förstå, men sprängningar tycks mig som att det är lite annan mekanism. Varför spränger man egentligen?
Där vet vi inte heller säkert, men vi har en del hypoteser som vi tycker vi har hyggligt belägg för att kunna säga att det i alla fall är rimliga hypoteser. Och det verkar som att skjutningar och sprängningar delvis följer liknande mönster. Så att ibland så använder man bomber istället för att skjuta någon inom ramen för en konflikt. Men bomberna använder man oftast för att sända budskap, för att hota, det säga, att man visar att man menar allvar eller så vidare. Men man skjuter om man vill skada eller döda någon snarare. Sen är det också så att bomberna i större utsträckning används mot aktörer som kanske inte själva är så aktiva i de kriminella nätverken. Det kan handla om utpressning eller den typen av grejer mot folk som är vanliga företagsidkare eller myndigheter och företag för den delen. Som blir utsatta för bomber när man är missnöjd med dem eller vill hota dem eller utsätta dem för påtryckningar på olika sätt.
Så att det behöver inte vara om det är en pizzeria som blir sprängd, så behöver det inte vara just den pizzägaren som inte har betalat något. Det kan lika gärna vara att hans brorsa håller på med grejer som inte är så bra.
Precis, det skulle kunna handla om det. Brorsan involverade något kriminellt nätverk i en konflikt, då spränger man pizzerian. Eller att pizzerian kanske de vill att han ska betala pengar. Eller det kan handla också om saker som att man kanske har vittnat eller någonting. Jag har inga säkra exempel på att det har hänt med just bomber, men vi har ju sett grovt våld mot folk som har vittnat eller anmält brott och så vidare. Även om det är ovanligt så är det också en sån delmekanism som kan bidra.
Men så att det dör relativt få ändå i dessa sprängningar, det är liksom en del av strategin. Det är just hot, det är inte att skada någon fysiskt.
Till stor del är det nog så. Som sagt, vi kan inte vara helt säkra på det. Men många av sprängningarna sker mot tomma fordon eller tomma företagslokaler, myndighetslokaler och så vidare. När risken att någon som man specifikt riktar sig mot ska skadas eller dödas är ganska liten. Eftersom att det var ju tomt. Däremot är risken för förbipasserande ändå existerande. Och där har vi exempel i Lund, till exempel, var det förra året. En ung kvinna drabbades av en explosion och hon bara gick förbi och så vidare. Det tror jag att det förekommer. Men ofta ser det ut som att man inte i alla fall har som huvudmål att skada eller döda någon motståndare med de sprängningarna.
När vi pratar om att minska brottslighet så finns det massor med tankar. Så jag ställer en jättebreda frågan till dig. Hur minskar man brottslighet? Du ska komma nu med tre tvärsäkra forskningsbaserade...
Jag tror att man ska inte försöka minska brottslighet, utan man ska hitta ett specifikt brott eller en specifik typ av saker som händer och försöka minska dem. Och genom att bryta ner den stora brottsligheten i massor med små kategorier har man mycket bättre möjlighet att göra också. Det är en sak att se om vi kan förebygga en hämndskjutning inom ett kriminellt nätverk. Det är ett ganska specifikt problem som vi kan hitta metoder för att göra. Det är en annan att minska all brottslighet, för det kan bero på så många olika förklaringar. Den viktigaste och mest grundläggande saken för att minska brottsligheten, det är att få en bra förståelse för vad för typ av problem det är, varför det ser ut som det gör, och sen hitta en åtgärd som passar för att angripa de orsakerna. Men det måste man då göra specifikt för specifika problem. Vi behöver mer analys, bättre förståelse av de mekanismer som förklarar brottsligheten. Sen behöver vi bli mycket bättre på att ta reda på vad av allt det vi gör som faktiskt fungerar. Det görs oerhört mycket. De flesta kommunerna nu har ju, eller jag vet inte om det är de flesta, men många i alla fall, har ju nu politiska mål om att de inte ska ha några utsatta områden på polisens lista längre. Då satsar man massa för att göra det. Polisen satsar, regeringen satsar, alla satsar. Men väldigt lite av allt det som görs är någon som följer upp och kollar, fungerar det bra? Vi vet helt enkelt inte. Det allra mesta av det som görs kanske funkar, kanske inte, ingen vet. Och där tror jag också är en viktig grej. Vi behöver ta reda på om det vi gör fungerar eller inte. Så att jag tror att, för att svara på din fråga, det viktigaste för att minska brottsligheten, det är att faktiskt göra jobbet och ta reda på det här som vi nu gör. Funkar det? Minskar det brottsligheten? Om det inte gör det får vi göra något annat eller skruva på det vi gör tills vi når en framgång. Om vi får det funka, då kan vi prova det på fler platser.
För det är ju alltid det där, mer poliser, vi måste ha mer poliser. Men jag tänker alltid, ja, det beror lite grann på vad de gör. Vi kanske... Ibland behöver fler skrivbordspoliser, ibland behöver fler poliser på gatan. Men det är liksom en väldigt enkelsidig diskussion såklart. Du har ju också såklart sett de här områdena där man då sätter in mer poliser. Och vad är det för effekt som det egentligen får?
Ja, där vet vi inte heller säkert. Man har gjort jättesatsningar i de utsatta områdena, men vi vet inte riktigt vilka effekter det har fått. Ett par indikationer har vi dock. Och det är att polisen upplever att man har fått det lättare att jobba i områdena. Dels i form av att det är mindre angrepp på polisen, att man slår sönder polisbilar eller kastar sten på polisen. Den typen av angrepp har i de flesta utsatta områdena blivit mindre vanliga. Samt som polisen upplever att man har en bättre relation med lokalbefolkningen och får in mer information från dem. Och det här är två indikationer på att någonting går åt rätt håll och att insatsen har gett vissa effekter. Men ingen som har visat med siffror eller statistik eller vetenskapliga studier. Det här är hur polisen upplever förbättringar.
När vi pratar om Operation Rimfrost så är det ju en stor insats. Vad får den för effekt när man gör det i ett sånt här område?
Det får ju den omedelbara effekten att vi får en väldigt stor polisresurs på plats. Och framförallt då i de utsatta områdena, i de städerna som har varit i fokus. Så i Malmö till exempel som först var fokus fick man en stor resursförstärkning. Och det ledde till att man hade mycket poliser på plats i de utsatta områdena. Och en viktig sak att påpeka med det också är att det finns flera hundra poliser i Malmö. Vi ser dit 50 till. Det låter som, ja, det är ganska mycket, men inte jättemycket. Men om man tänker på att av de där flera hundra poliserna som fanns, är det bara några dussin som jobbar proaktivt, som kan hitta på egna saker att göra. Resten sitter med utredningar som kommer in eller larm som kommer som man åker på. Det är det de flesta gör. Så att om man tänker att den andelen av poliser som faktiskt kan ut och göra någonting, hitta på någonting, lösa ett problem, kanske blir fördubblat helt plötsligt, eller ännu mer. Då är det en massiv förstärkning av den proaktiva förmågan. Så det händer saker på gatan när man gör det här. Och polisen, Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, har gjort en utvärdering av Rimfrost. Där jag tycker man visar att det händer saker. Man visar att det blir mer action i först Malmö och sen Uppsala när man gör det här. Man visar också att det verkar som att det faktiskt minskar skjutningarna när man gör de här större insatserna. Då är vi tillbaka där du nämnde tidigare om att fler poliser kanske är en pusselbit i det hela. Det kan kanske hjälpa lite grann. Men i det här fallet så tar man poliserna någon annanstans ifrån. Så det Noah visar sen är det också att även om det kanske möjligen blir bättre i Malmö när man skickar in massa extra poliser, så blir det inte bättre nationellt. Och det låter ju också ganska rimligt helt enkelt, för att det är taget massa poliser från Stockholm och Göteborg och alla möjliga orter i Sverige. Då får ju de lokalpolisområdena svårare att jobba. De har ju en mindre resurs att arbeta med. Och då kanske, om det nu är så att polisen minskar brottsligheten, ja, men då kanske den kommer öka på de platser där man tog bort poliser istället. Och generellt skulle jag säga att min tolkning av den internationella forskningen är att den är ganska tydlig på att fler poliser ger färre brott. Men sen måste man ju ställa det i relation till vad det kostar och vad man skulle kunna hitta på andra insatser som kanske skulle vara billigare eller mer resurseffektiva att använda sig av.
Ja, för man tittar på Brå-statistiken här så verkar det ju så att när man gjorde Rimfrost ledde det till ökat antal polisanmälningar i Malmö, och det var ju då väldigt mycket av dem som var narkotikabrott. Helt enkelt för att när man är där ute och jobbar proaktivt så tenderar de, om jag förstår saken rätt, att slå mot just narkotikamarknaden, för det är relativt lätt att komma åt dem. Och att helt enkelt i vanliga fall så finns det inte tillräckligt många i blå uniform att plocka in de här eller att ställa de där frågorna och kontrollera grejer på det sättet som man gör. Om roten av problemet som du faktiskt började med är att liksom vi har den här påfyllningen av ungdomar som inte har gått gymnasiet och som dräller i området och sen så dras in i det här, så vore det effektivare istället för att sätta in mer poliser nu i att öka resurserna i skolan. Bortsett från att det såklart är en helt annan budget och det stöker till det. Det är ju någon helt annans kommunens pengar istället för polisens pengar med statlig.
Ja, och då är vi tillbaka till det här jag tog upp förut. Det kanske är effektivare, men vi vet inte. Vi vet alldeles för lite om vilka effekter olika saker får. Men jag tror att vi bör definitivt också fokusera på skolan eller på barnen helt enkelt. Vi måste minska koncentrationen av de här riskgrupperna för att kunna stävja inflödet till de kriminella nätverken. Det tror jag man ska se som en parallell uppgift. Och som du säger, det är en kommunal fråga. Det är socialtjänsten och skolan som ligger under kommunerna. Medan polisen är en statlig fråga som ligger på statens budget. Så det är två olika budgetar, två olika sätt att värdera. Men jag skulle också vilja återkomma till det här du nämner med att när man får mer resurser till proaktivt arbete så blir det ganska ofta ett fokus på narkotika och särskilt på öppen drogförsäljning. Det finns poäng med det. Den öppna drogförsäljningen är viktig eftersom att den syns och märks. Den sänder signal. Här har inte samhället kontroll. Här står langarna och bara dealar helt öppet. Vad ska jag då som invånare våga göra? Ska jag våga säga ifrån eller göra någonting? De bara kan stå där och sälja knark. Den signalen finns och är viktig. Och därför tror jag att det finns en poäng med att jobba mot den öppna drogförsäljningen. Men vi ska också vara medvetna om att det finns ganska många studier. Bland annat från en av mina kollegor som har studerat Danmark. Som visar att när polisen gör mer tillslag mot drogmarknader så blir det inte mindre våld. Det blir mer våld snarare. Och där ska man alltså ha två saker i tanke samtidigt. Jag säger inte att man inte ska jobba mot den öppna drogförsäljningen. Men jag säger att man samtidigt får vara medveten om att det kan röra om i den kriminella miljön. Och faktiskt generera mer våld.
Hur står sig det svenska som våldet i våra utsatta områden om man jämför med utsatta områden till exempel runt Europa, Frankrike, Tyskland?
Det vet vi inte. Vi har inte tillgång till så detaljerad statistik över områden i de andra länderna vi kan jämföra. Det finns sällan ens bra statistik över hur många skjutningar som är i hela länderna. Det vi har och som vi har kollat på är mord med skjutvapen på nationell nivå. För det sammanställs i olika databaser och kan följas någorlunda. Sen finns det olikheter i hur noggranna länderna är och lite osäkerhet i den data. Men det är en indikation som man kan använda och som vi har kollat på. Och där kan vi se att den studien vi gjorde när vi kollade på det så kom fram till att Sverige när det gäller skjutvapenmord i allmänhet var ett ganska genomsnittligt västeuropeiskt land. Vi har mycket mer än Norge och Tyskland, men ungefär samma nivå som Frankrike eller Spanien och lägre än Italien eller Irland. Men när vi kollade just i gruppen män under 30, 15-29 år gamla, då låg Sverige faktiskt högst av de länder vi studerade. Så som sagt så är det ett ganska specifikt problem. Det handlar inte om att vi har skjutningar överallt och bland alla möjliga olika förövare och offer, utan det handlar till väldigt stor del om unga män. Och bland unga män så ser det illa ut i Sverige.
Vad görs för att förstå mer om detta? Är det sådana som du som sitter och funderar på det? När vi gör liksom Rimfrost, hur mycket analys för grupper finns det? Mycket forskare, hur mycket liksom kommunala experter och tjänstemän är med det där? Försöker man helt enkelt ta ett helhetsgrepp om den här frågan som du ser det?
Nej, det tycker jag inte. Det finns många som gör väldigt bra grejer, både på lokal nivå och på nationell nivå. Men de är mer som öar i ett hav av en avsaknad plan. Och nu vet jag att regeringen har ju antagit strategier väl för att hantera utsatta områden och så vidare. Men jag saknar en tydlig helhetssyn och en tydlig konkretion i det. Om man ska vara lite elak så är regeringens strategi eller plan i stora drag, vi måste göra mer av allt. Vi har problem med att många arbetslösa utsatta områden. Ja, men då ska arbetsförmedlingen bli bättre. Vi har problem med brottslighet utsatta områden. Ja, men då ska polisen jobba hårdare. Lite så. Och då är det egentligen mer av allt, svar på allt. Men det är så abstrakt att det nästan inte blir någon plan för mig. Jag skulle vilja se något mer konkret, tydligt och ett samordnat helhetsgrepp för hur man ska kunna hantera de här frågorna.
Just det, det hade varit bättre med ett projekt som handlar om att vi ska få färre. Hade vi 109 barn förra året så ska det vara 102 i år. Och så ska vi se om vi kan hitta vilka spakar vi kan dra i just Rosengård tillsammans. Det är den typen av projekt.
Hur ska vi minska antalet barn? Vad är det vi ska göra konkret? Jag tycker att det är för vagt och tunt att säga att skolorna ska bli bättre. Ja, men det är klart de ska. Men hur då? Vad är planen? Vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Och där saknar jag den konkretionen. Och sen är det klart att skolorna till exempel, de ligger på kommunerna och kommunerna kommer tycka och vilja göra olika. Men då skulle man från nationell nivå till exempel kunna säga att ja, då gör vi olika, men vi gör det på ett strukturerat sätt. I Göteborg testar ni i hälften av skolorna att göra så här med era metod som ni vill göra. I Stockholm har ni era metod. Men så följer vi upp det och kollar vilka lyckades få den bästa utvecklingen. Och så fick vi dra lärdomar från det. Och om stockholmarna lyckas bättre med sin metod än vad göteborgarna gör, ja, men då ska vi kanske skicka en delegation från Göteborg till Stockholm som kan lära av vad gjorde ni och hur fick ni det att funka. Och det är det vi inte gör. Den helhetssynen har vi inte.
Vem skulle göra det? Vilken instans skulle vara mest lämpad att ta det ansvaret?
Det måste vara regeringen som tar ledartröjan. Sen exakt hur det ska organiseras vet jag inte. Men regeringen tillsatte till exempel en samordningsminister, Ibrahim Baylan, som skulle samordna departementen i de här frågorna. Det har säkert gjort, men jag vet inte vad det konkret har kommit ut av det. Och det där saknar den här konkretionen, att man faktiskt tar tag i det, ut på gatan, jobba, gör något, kolla vad som funkar och se till att dra lärdomar och ta en helhetssyn, ett helhetsgrepp på hela.
Vilken analysförmåga sitter egentligen polisen på? För det låter ju på dig här som att kanske färre poliser på gatorna och fler poliser som sitter och analyserar. Där borde det sitta 100 kriminologer och fundera på detta. Ibland känner jag att det blir, och det kanske säger mer om Leif G.W. Persson eller om vår medias fascination med honom, men det känns som att han är enmans analysavdelningen. Var är polisens avdelning? Hur många är de? Gör de tillräckligt? Eller är det bara så att de inte är lika PR-mässiga som G.W.?
Ja, alltså polisen har många väldigt duktiga och väldigt kompetenta analytiker, men framförallt sitter de högt upp i organisationen. På nationell nivå eller så vidare, eller på regional nivå. Nere nära de som jobbar ute på gatan i lokalpolisområdena, där finns det inte lika mycket analysförmåga. Jag vet att en del lokalpolisområden redan har börjat försöka förstärka det där, och jag tror att det kommer ske mer nu i takt med att man bygger ut polisen. Men där skulle man, som du säger, kunna ha civila analytiker som kan hjälpa till med att göra den här typen av analyser, så man får bättre koll på hur det ser ut och på vilka effekter det man gör får på olika typer av brottslighet eller andra problem. Så att jag tror helt klart att det finns en förbättringspotential där, även om det samtidigt är så att det finns en del oerhört kompetenta analytiker som jobbar hårt med de här frågorna.
Ja, de är inte bara tillräckligt många då tydligen. Nu är vi inne på spekulationernas område, men om de hör av sig från polisen till Malmö stad och säger hej, hej, vi har sett några samband här, vi vill ha er hjälp. Så nog 17 lyssnar Malmö stad på dem snarare än på liksom någon statlig utredare. Ju närmare det är, ju bättre det är, ju lättare kan man få koll på dem. Liksom.
Ja, men absolut. Och så är det ju. Och jag tror att man behöver bygga verksamheten lokalt. Och lokalt finns det oftast bra samarbeten mellan polis, kommun, fastighetsägare och så vidare. Och där har man någonting att bygga på. Så att jag tror att lokalt kämpar man på och gör ganska mycket med den resurs man har. Nationellt kämpar man på och gör mycket med den resurs man har. Men det här helhetsgreppet, allting hänger samman, är vi inte riktigt framme vid än. I alla fall inte om vi pratar bredare än bara polisen.
Ja, det är som vanligt att när man försöker uttrycka sig lite abstrakt och helhetsmässigt så blir det ju ofta lite luddigt och dimmigt.
Men alltså, där tycker jag också, man kan snegla på danskarna. Jag är inte så förtjust i deras gettoplan, men den är konkret. De säger till exempel, blir det för mycket problem eller för stark koncentration av folk med utländsk bakgrund och ni inte lyckas vända det, då river vi området. Det, liksom, det kan inte bli så mycket konkretare än så. Det är verkligen liksom, de är tydliga med sådana här, det här är problemet, här är våra förslag på lösning. Funkar inte det, ja men då river vi några hus. Och just det, jag tror att det är en dum idé att göra så, men det är konkret. De har en tydlig problem, åtgärd, lösning.
Har de då det här helhetsgreppet när det gäller analysen som du efterfrågar i Sverige?
Ja, jag skulle säga att på många sätt är de nog lite bättre än Sverige. Dels kan man säga att deras utsatta områden-lista och så vidare, den utgår ju från statistik. Har du så här många invandrare, så här många brottslingar och så vidare, då är det ett utsatt område färdigt. Men svensk handlar mer om polisens underrättelser och hur polisen bedömer situationen. Det är en skillnad, tror jag, som gör att det är mer lättöverskådligt i Danmark. Du har en objektiv indikator på vad som behöver hända för att du inte ska vara med på listan över gettoområden. Men sen är det också så att danskarna är bättre än oss på det här med utvärdering, som jag gnäller mycket om. De försöker faktiskt ibland ta reda på om det de gör fungerar. Och de är inte heller superbra. Men de är i alla fall ett steg före oss på många av de där sakerna. Som ett exempel är en metod som polisen använder i både Sverige, Norge och Danmark, som kallas för orosamtal, som riktas mot just ungdomar. Skulle kunna vara de här barnen vi har pratat om, som är riskgruppen för att dras in. Den är jättevanlig och en av de viktigare, ska vi säga, mjuka instrumenten som polisen har. Man har ett samtal med ett barn eller en ungdom som man är orolig för, att de är på väg att dras in i kriminalitet eller något, med barnet och dess förälder. Och tanken är att barnet och eller föräldern ska skärpa till sig så att det ska bli mindre problem, mindre brottslighet i framtiden. I Sverige har vi några spridda utvärderingar som inte håller så hög kvalitet. I Norge har de ingenting. I Danmark har de faktiskt gjort ett försök att utvärdera det och hittar inte att det finns någon större effekt. Det är ett sånt där exempel där danskarna försöker i alla fall komma vidare lite grann med att förstå bättre om det de gör fungerar eller inte.
Jag bad dig tänka på tre tips för den som vill fördjupa sig och läsa lite på, om det är böcker eller om det är rapporter eller liknande.
Då måste jag ju själv promota lite grann här. Vi släppte en bok förra året som heter Att vända utvecklingen, som handlar just om utsatta områden, hur vi kan förstå dem och vad vi tycker man kan göra i utsatta områden. Den tror jag är ganska nyttig, den är lättläst på svenska. Den skulle jag vilja rekommendera. Och sen så skulle jag också vilja nämna en bok som kom ut förra året av en amerikansk forskare som heter Thomas Abbott, som heter Bleeding Out, där han lanserar en plan för hur han menar att man skulle kunna halvera mord och våld i USA på ganska kort tid och med ganska begränsade resurser utifrån att arbeta mer evidensbaserat.
Säg igen vad boken heter.
Bleeding Out. Och sen som tredje exempel så måste jag nämna min gamla husgud Robert Sampson, som har gjort mycket av forskningen om det man kan kalla utsatta områden och hur man kan förstå dem. Som skrev en väldigt bra bok för 2012 kom den ut, som heter Great American City, Chicago and the Enduring Neighborhood Effect. Som jag rekommenderar för den som är intresserad av det här med områden, hur man kan förstå brottslighet i områden och så vidare mer allmänt.
Strålande. En sak jag tänkte på, så jag läste någon artikel om, vad heter det här nu? Rudolf Giuliani införde ju i New York, krossade fönstrets effekt, va? Men att den inte funkade, att det i själva verket inte alls var så tydlig. Har du koll på det?
Ja, det har jag koll på. Det här är en ganska omtvistad fråga även inom akademin. Folk är inte helt överens om hur man ska tolka det här. Jag är väl försiktigt positiv till teorin. Om man kan säga så här. Det finns många studier som har gjorts där man försöker minska ordningsstörningar och sen följer upp vad händer med brottsligheten. I genomsnitt kommer den här studien fram till att om man jobbar aktivt för att minska ordningsstörningar så minskar faktiskt också brottsligheten. Vilket jag tycker är talande för att det kanske ligger någonting i den här teorin. Men, och det här finns ett viktigt men, den effekten, den finns bara i de studierna där man försöker jobba problemorienterat. Alltså precis det som jag pratade om i början av programmet. Man försöker analysera och förstå problemet. Vad är egentligen problemet? Vad beror det på? Och så sätter man in en åtgärd för att minska just det. Då minskar också brottsligheten. Om man bara skickar ut fler poliser för att gripa folk som går mot rött eller klottrar, då hade det inte heller någon effekt på brottsligheten. Så oordningar har nog någon form av koppling till brottsligheten. Och man kan nog tänka utifrån dem för att minska brottsligheten. Men man måste göra det på ett smart sätt. Man måste tänka till. Man måste analysera och jobba problemorienterat.
Den stora kritiken mot den teorin när den infördes i New York var ju att antalet svarta personer som blev gripna gick upp jättemycket där, för att de poliser som nu befann sig på gathörn och skulle leta efter brott, det visade sig att de också hade ju en föreställning om att just svarta var mer brottsbenägna, och det var så de gjorde det. Så då ser vi också exempel på att här finns ju ingen analys, här finns bara en knippe fördomar från förr. Och därmed så tror jag vi sätter punkt för det här. Tack snälla för att du vill vara med.
Tack själv.
Det där var Manne Jirell, forskare vid Malmö universitet. Och som sagt, det jag framförallt tar med mig från det här samtalet är nog hur mycket vi faktiskt inte vet om kriminaliteten och skjutningar och bomber och sånt i utsatta områden och vad som orsakar dem. Och det kan vara nog så upplysande att förstå det, inte minst när man tar del av debatten om hur det här ska motverkas. Mycket är killgissningar. Har du någon kompis som har haft lite tvärsäkra åsikter eller som bara undrat hur det kan komma sig att det fortsätter skjutas och sprängas i dessa områden? Då tror jag att de skulle ha lyssnat på det här och tycka att det vore bra. Så använd dela-knappen i appen och skicka till dem. Det finns massor av olika sätt att göra det på. Delar du i sociala medier, använd Perspektivpodden då. Lyssnar du på Perspektiv via Apple Podcast eller Acast, så får du också gärna ge oss 5 stjärnor i betyg. Det hjälper andra att upptäcka det du just hört. Producent för Perspektiv idag är Jens Back. Klippte gjorde Hanna Brandén och det är Straydog Studios som mixat ljudet. Jag som pratar heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha faktabaserade förklaringar av nyheterna varenda dag? Ja, men följ då Vad vi vet på Insta eller Facebook eller de kanalerna du är mest aktiv. Tack för att du lyssnat idag. Snart hörs vi igen, hoppas jag.